You never know a good thing till it's gone. Gretzgola med Believe Me i P4 Extra som alldeles strax fortsätter. Men nu lämnar vi över till Eko-redaktionen.
I Istanbul i Turkiet har hundratusentals personer samlats till en stor demonstration för att försvara demokratin, rapporterar nyhetsbyrån AFP:s reportrar på plats. Stadens borgmästare, som allmänt ses som president Erdogans främste utmanare, greps för påstådd korruption den 19 mars. Sedan dess har tusentals människor deltagit i dagliga gatuprotester trots demonstrationsförbud. Enligt Turkiets inrikesminister har 1900 personer hittills gripits i samband med de senaste tidens protester. Så till USA, där de hårda tagen mot migranter skrämmer många sydamerikaner i landet. I Florida är många oroliga över situationen med deporteringar och ett främlingsfientligt språkbruk.
Lamentablemente él ataca muchísimo a los emigrantes. Claro que en todas las nacionalidades hay personas buenas y personas malas.
Tyvärr attackerar presidenten migranter. Det finns självklart bra och dåliga människor i alla länder, men de flesta som kommer hit från Sydamerika arbetar hårt. Donald Trump behöver omvärdera sin syn, anser Sorli, som är taxichaufför i Miami och kommer från Venezuela. Från regeringshåll kommer grova påståenden som att det vält in tusentals mördare över gränsen. Många jag träffar här anser att det är hemska uttalanden. I USA tas nu tillfälliga uppehållstillstånd bort för över en halv miljon människor. Andra jag möter anser att förändringar är nödvändiga. Det kommer människor hit som inte alls är bra och som skadar landet, säger Jorge, som bott i Florida i flera decennier.
Pero hay gente que vino muy mala a hacer daño a este país.
Beatrice Jansson, Miami.
I Stockholm har fyra personer gripits inför fotbollsmatchen mellan Djurgården och Malmö i samband med den allsvenska premiären. Supportrar drabbade samman med polis vid pendeltågstationen Odenplan i centrala Stockholm. Nadja Norton är polisens presstalesperson.
Så fyra personer har gripits. Det är tre som är misstänkta för blåljussabotage och en för försök till våld mot tjänsteman. Polisen tog liksom kontroll över situationen. Som jag förstår det så har det liksom lugnat sig nu. Ingen, vad jag vet, ingen är liksom för till sjukhus. Och det här försök till tjänsteman, som jag förstår det, så ska man ha kastat något föremål mot polispersonal. Så det ska gälla del.
En pojke under 18 år har gripits efter skjutningen i Göteborg i natt. En 20-årig man hittades skottskadad i ett bostadsområde i området Flatås. Han fördes till sjukhus med allvarliga skador. Den gripne tonårspojken misstänks för mordförsök. Det var Ekot klockan 2 som du fick av Carina Segura Morberg.
Nu fortsätter P4 Extra med Kattis Ahlström.
Ja, strax så möter vi Margareta Danelius från Läkare utan gränser, nyss hemkommen från krigsdrabbade Sudan. Och så ska vi reda ut hur vi blir av med pälsänglarna, eller ängrarna som det heter, som vaknar till liv den här tiden på året. Och så ska vi prata med mammas nya kille, direkt från poddfesten här på Fotografiska i Stockholm. Och så tror jag många är lite småglada idag över att allsvenskan drar igång, inte minst de hängivna supportarna i Ultra. Regissören Ragnhild Ekner har följt dem i en dokumentär som hon kommer hit och pratar om.
Mellan gråhus och blåljusren. Här skiftar folk på ett andetag. Jag är som en vän för jag stannar kvar. Får ett samtal på min telefon. Det är en släkting från långt härifrån. Har levt med en hampa sitt liv i krig. Men ingen bryr sig om du inte vill. Är det jag eller världen som blir galen? Fortsätter drömma fast jag är vaken. I slutet av dagen är jag nog bara en. Jag förlorar dig. Som aldrig gav upp fast jag borde det. Jag har alltid hållit det 100. Så tar en dag. Det omöjligt kan väcka den vanliga sak. Jag har alltid hållit det 100. den som gav upp. Han var så fin när han andade slut. Förlorade mig själv i saknaden. Fick ändå vakna idag igen. Allt jag har är min kropp och mitt ord. Vad vet jag, kanske nåt i mitt blod. Jag säljer sig själva för ingenting. Blir det nog någon som ingen minns? Är det jag eller världen som blivit galen? Fortsätter drömma fast jag är vaken. I slutet av dagen är jag nog bara en. En förlorare som aldrig gav upp fast jag borde det. Jag har alltid valt det hundra. Får ta den då, det omöjligt kan väcka den vanen sa. Jag har alltid valt det hundra.
Daniel Adams-Ray, ettor och nollor i P4 Extra. Nu ska vi prata om kriget i Sudan som har drivit miljoner människor på flykt och konflikten som eskalerade med inbördeskriget som bröt ut 2023. Så har många, och Sudan har ju många gånger beskrivits som bortglömt. Läkaren Margareta Danelius har jobbat i 3 månader i den utsatta Darfur-regionen för Läkare utan gränser, men är nu hemma i Sverige sedan en tid tillbaka. Välkommen hit, Margareta.
Tack så mycket.
Du kom ju alldeles nyligen därifrån.
Ja, det är omvälvande att byta livssituation så kraftigt.
Stor kontrast. Hur blir det att komma hem när du kommer ifrån en sån?
Det är blandat. Dels är det ju väldigt, väldigt skönt att leva i bekvämlighet och med tillgång till allt man vill ha. Sen tittar man ju på det med nya ögon. Det är nästan som att det är en annan kulturschock. Wow, här lever människor som om vi hade allt. Mm. Sen är det också en sorg att lämna och många avsked.
Hur skulle du vilja beskriva situationen nu i Darfur, som du ser det?
Fattigt, oroligt, massor med människor på flykt. Det var som att människor man träffade visste nästan inte vad som var hemma för att de hade flytt så många gånger. Mörni, staden där jag bodde, var delvis en spökstad av övergivna hus.
Och människor som är så på flykt så att de är alltså förlorade och de vet inte var de är hemma, vad gör det med dem?
Ja, det väcker också fina saker hos människor. Det väcker en väldigt, de var fantastiskt välkomnande för oss som kom dit för att hjälpa till. De hjälpte varandra väldigt, väldigt mycket. Men de har också någon sorts förtvivlan och nästan en lite obehaglig normalisering av det som pågår. Jag hade till exempel en medarbetare som blev arresterad och misshandlad en natt. Och när jag skulle ta hand om honom på morgonen var det inte alls vad jag väntade mig, utan han var så glad att han bara hade varit arresterad en natt och så glad att de hade släppt honom. Det dominerade överkänslorna av vad han hade varit med om.
Det låter ju som att det är så oroligt på så många plan, att är det så att kan man föreställa sig vad som händer imorgon, eller är det som att vad som helst kan hända?
Man lever nog i att vad som helst kan hända och att det gör det. Men det ger ju också en väldigt närvaro i nuet och att man koncentrerar sig väldigt mycket på vad man kan göra. Och också att faktiskt ha de stunderna av glädje och samvaro. Och de hade fantastiskt fina små fester. Man hade nästan inget att bjuda på, nästan inget att äta. Men man hade musik och man hade varandra och folk ville samlas.
Mm. Du, vad gör konkret Läkare utan gränser på ett ställe som Darfur?
Där jag var i Marni så hade den staden i stort sett tömts på folk när frontlinjen var där, och nu började människor hitta tillbaka. Men sjukhuset där hade helt övergivits och var delvis i ruiner. Och WHO säger att 80% av all sjukvård i Sudan är nedlagd eller fungerar inte. Så Läkare utan gränsers projekt där går ut på att hjälpa dem att öppna sjukhuset igen.
Alltså, men finns det resurser? Finns det instrument? Och vad har ni att tillgå?
Det tar vi med oss, eller det transporterar vi dit. Så vi hjälper till med läkemedel, med all logistik kring vatten, el, internet och den medicinska utrustning som behövs.
Och nu har du varit där 3 månader. Känner du tydligt att ni gör skillnad?
I vardagen känner man tydligt att man gör skillnad. Varje människa man hjälper är ju en människa som får hjälp. Att se på längre sikt är svårare, men det jag känner att vi verkligen gör är att vi ser människor, vi ger dem ett värde, vi visar dem att jag kommer från en annan del av världen, men jag ser er, jag vill er väl, jag vill hjälpa. De vet också att jag kan göra väldigt lite, men det betyder något för dem att jag finns där och vill göra något.
Och barnen då? Hur är det för barnen i den här situationen?
Barnen, det fanns väldigt, väldigt mycket undernäring och infektioner bland barnen. Det är helt tydligt att barnen är de värst drabbade, men även andra sköra grupper som äldre, människor med olika typer av funktionsnedsättning. Men barnen är hårt, hårt drabbade.
Vad är det för sjukdomar som härjar dig? Vad hjälper ni dem med för skador eller sjukdomar?
Både och. Mycket infektionssjukdomar, malaria och andra vanliga infektioner. Också andra tropiska infektioner, denguefeber, rabies såg vi en hel del av. Men sen är det också vanliga, ramlat från ett träd, stukat foten vid fotboll. Och skottskador, krigsskador. Sen hade vi också en förlossningsavdelning där vi hjälper till med säkra förlossningar.
Det går ju inte att prata om det här, kanske utan att nämna Donald Trump. Sedan han tillträdde som president så har han ju stängt ner den amerikanska biståndsmyndigheten USAID, vilket ju förstås skapat stor oro bland biståndsorganisationer. Berätta om beroendet där då till de här pengarna och hur det drabbar till exempel Läkare utan gränser.
Redan nu såg vi att många andra biståndsorganisationer började dra sig tillbaka. Och det var en stor oro kring detta, för det är inte så att behoven har minskat på något sätt. Vi såg också att en del av infrastrukturen där, som faktiskt är stödd av USAID till exempel, flygplan som hjälper humanitära organisationer med transporter ut till, man jobbar ju väldigt ofta ut dit där det knappast finns några transporter, att de är biståndsberoende, och där fanns också en oro, även de organisationer som är kvar, hur ska de klara att förflytta sig?
Som jag nämnde i början så pratar man ofta om Sudan som väldigt bortglömt, trots att det är så otroligt drabbat. Lätt att hamna i någon slags hopplöshetskänsla. Vad säger du om det?
Ja, om man låter sig hamna i hopplöshetskänslan kan man ju inte göra någonting. Utan man måste ju verkligen fokusera på att göra det man kan. Och att inte bara själv göra det man kan, utan göra det som lokalbefolkningen sen kan använda. Det var mycket utbildning, mycket coachning, mycket den typen av arbete som jag tror att det är det man behöver göra. Och som sagt, det humanitära är ju att se människor, återge dem värdighet, visa att det här är människor som vi respekterar och bryr oss om.
Vad ger det dig mest att arbeta med Läkare utan gränser? Du har varit tidigare, vad sa du, Libanon?
I Libanon har jag arbetat också. Ja.
Det är tuffa ställen du har varit på, vad ger det dig?
Jag tycker att det är väldigt fint att få arbeta sida vid sida med människor som har fått ett helt annat liv än jag. Och jag har fått så mycket gratis, men att ändå få ställa mig där och jobba tillsammans med dem som bröder och systrar, det tycker jag känns fint.
Vet du var du hamnar härnäst eller vart du ska?
Nej, jag anmäler mig och då kommer Läkare utan gränser att hitta där de tycker att jag behövs bäst, och dit åker jag.
Tack så hemskt mycket. Inspirerande att prata med dig, Margareta Danelius. Och lycka till med allt framöver.
Tack så mycket.
Tack.
sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just
Amber Belong Together i P4 Extra. Hör du, är du lite trött kanske på att hitta mystiska hål i kläderna eller små kryp i garderoben? Det kan vara så att pälsängrarna eller mal har hittat hem till dig. För det är ju så att när våren drar igång så vaknar också dessa små ängrar och malar till liv även inomhus. Men det finns sätt att bli av med de här små djuren, och därför har jag nu med mig Thomas Persson Winnersten, skadedjursexpert och ordförande i Sveriges entomologiska förening. Hej Thomas.
Hej, hej.
Ska vi bara reda ut nu detta lilla djur, pälsänger, vad är det för något?
Ja, pälsängrar, det är skalbaggar. Ja. Och det finns flera olika arter, men de har som liksom gemensamt att larverna, de gillar ju faktiskt det som vi ibland använder till våra kläder.
Ja.
Material av ylle, fjäder och annat som egentligen ursprungligen kommer från djur.
Ja, oh, men alltså, vad gör de någon nytta, de här små ängrarna, förutom att de äter upp våra kläder?
Ja, i det här fallet kanske de inte gör så stor nytta, men det här nytta och skada är ju liksom ändå ett mänskligt aspekt på djuren.
Mm.
Deras nytta är ju att göra fler.
Ja, just.
sen råkar det liksom vara så att vi kanske inte gillar det, och då blir det en skada.
Nej, men jag tänker, det brukar ju vara så när man inte tycker om såna här små krypen. Det är ju kanske mat för någon annan, eller vad liksom, vad ska vi med dem?
Nej, men så är det. Men de här som ändå orsakar den här lilla skadan på våra textiler inomhus, de är ju inomhuslevande, och där är de nog inte till mat till så mycket annat. Det är ju sällan man har fåglar som flyger omkring och så vidare.
Så att
det är inomhus då kan man nog räkna som ett litet skadedjur.
Ja, det får man ju ändå göra. Men det låter som att det bär dig emot. Tycker du lite om dem, eller?
Men jag är ju som sagt ordförande i Sveriges entomologiska förening, och vi älskar ju alla insekter.
Underbart. Men du, Thomas, varför får man pälsängrar? Det är ju inte alla som har det, och mal.
Nej, men så är det ju. Utan om man nu råkar få det, man kan få in det på olika sätt. Det finns arter som faktiskt finns ute i naturen, och då kan de komma in nu när det blir vår och försommar, man genom ett öppet fönster och så vidare. Eller så kanske man har oturen att få med det när man köper och handlar någonting. Kanske second hand, någon matt hitta någon textil i någon soffa eller något. Och så har man råkat liksom omedvetet fört in dem till sitt hus då.
Ah.
Det kan också vara så att man bor i ett flerfamiljshus och då kanske man delar förråd eller vindsförråd eller källarförråd med sina grannar som kanske råkar ha problem med det här. Så har de flyttat så över till dina grejer. Ja.
Men de är alltså duktiga då på att föröka sig alltså? De här.
Ja, men det är de. Och bor de liksom i din persiska matta som är av naturmaterial så här, så har de ju liksom, då bor de ju i paradiset, de här ängelarna eller malfjärdarna liksom.
Och äter dag och natt.
Ja, nej, men så är det ju.
Men du, hur stora problem kan de, vad har du sett i ditt jobb här nu? Hur stora problem kan de orsaka?
Nej, men det är klart, har man, jag är inne på det, dyrbara saker, så dyrbara bonader och så vidare, det kanske inte alla som har det, då kan det ju förstås bli ekonomiska skador. Sen som själv har jag inte det, men jag har det ju som ylleunderställ, så nu när det blir vår städar man undan. Och då, om man är lite obetänksam och lägger dem längs in i garderoben och tänker, det får de ligga till höst. Och så tar man ut dem, och det är hål på sin fina merinoullströja, det är ju lika tråkigt det.
Men och du har det själv, trots att du kan så mycket om detta?
Ja, men så är det. Men som sagt, jag älskar ju djur. Nej, men man kanske inte är så noggrann. Egentligen ska man ju då tvätta dem ordentligt, helst i 60 grader. Går inte det, kanske man kan frysa textilierna och sen förvara dem på ett bra sätt så att de inte ligger längst inne i garderoben eller på vinden så att de kan angripas av ängrar och malfjärd.
Men liksom räcker det att man lägger dem i en plastpåse eller hur ska man förvara?
Då. Ja, alltså ja, det finns ju till och med sån här vakuumpåse, alltså så att man då tar de inte så stor plats, där man suger ur luften liksom, så att de är täta, och det finns ju ziplockpåsar och så vidare. Just. Eller så lägger man dem i, kanske i plastbackar om det nu är ungarnas ylleunderställ eller ens egna, och så lägger man dem snyggt förvarade när de är tvättade. Då kommer liksom inte de här ängrarna åt det.
Då kommer de inte igenom plasten där, nej.
Nej, det gör de inte, men ligger det liksom som sagt längst ner i garderoben eller hänger de liksom i någonstans där de öppet exponerade, då finns det ju risk.
Men du, och detta, hur, alltså, kan man förebygga att de kommer in överhuvudtaget?
Inte 100%, så är det ju dessvärre med de flesta, det som ändå räknas som skadedjur, att det går inte helt. Liksom. Då får man isolera sig och bo i någon sterilt, och det vill man ju inte. Så att liksom, det viktigaste är att man har lite koll. Liksom. Handlar du någonting som du ändå kan misstänka, liksom, ser, finns det redan lite angrepp? Ja, men du behöver kanske inte liksom inte köpa det eller fixa det, men du kanske ska sanera det på något sätt då. Mm. Går det att tvätta, går det att frysa, går det på något sätt annat sätt att ta bort angreppen, så kan du ha det sen hemma liksom.
Men du, cederträ pratar vissa om, provar.
Ja, det får man jättegärna prova. Det är, sen hur bra eller dåligt det är, det vågar jag inte uttala mig om faktiskt. Nä. Men det är ju inget som skadar å andra sidan.
Men du, Thomas, sist, jag måste bara fråga dig, hur kommer det sig att du ville bli skadedjursexpert?
Nej, men det är ju min profession att jag är det liksom. Och jag har ju liksom studerat insekter hela mitt liv, så att det är klart att något ska man ju bli bra på också.
Vad är din favoritinsekt?
Ja, men jag älskar ju skalbaggar av alla de slag, men de med långa antenner som kallas långhorningar, det är mina superfavoriter.
Jaha, var hittar du dem någonstans?
Ja, men de hittar man ute i naturen, och vissa är jätte liksom ovanliga, men bland långhorningarna finns ju husbocken som är en fruktad husätare, så att det finns ju även liksom elaka arter bland de vackra långhorningarna.
Ah, okej. Men du gillar dem ändå, låter det som.
Jajamensan.
Tack så hemskt mycket för detta. Då tar vi med oss ny kunskap om pälsängrar och annat. Tusen tack, Thomas Persson Winnersten.
Tack. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you near me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all and I need you. Listen to
Yazoo, Only You, P4 Extra är detta. Och nu hör ni, dagen är äntligen här, tycker många. Idag sparkar årets säsong igång i allsvenska i fotboll. En liga som är hetare än någonsin och som slog publikrekord förra året. I snitt besökte 10 786 personer varje allsvensk match förra säsongen. Och många av dem inbitna supporters, eller ultras om man så vill. Och just ultras ska det handla om nu. Välkommen, säger jag, till Ragnhild Ekner, regissören bakom den nya dokumentären Ultras. Hej Ragnhild.
Tack, hej, hej.
Du, premiär idag, snart, strax, avspark, Djurgården MFF. Vad har du för känslor?
Just för den matchen har jag väl inte så jättestarka känslor, men imorgon möter Blåvitt Hammarby, då kommer det vara starka
känslor. Då är du där.
Då är jag där.
Vad är det som händer i dig när det här sparkar igång nu?
En känsla, alltså, det låter jätteklyschigt och exakt samma som alla känner, men att livet startar igen och att vardagen blir lite lättare att stå ut med, för att det hela tiden finns det här vattenhålet att se fram emot.
Och det är så viktigt för dig. Hur länge har du haft det så? Hur länge har du älskat fotboll på det här sättet?
Alltså inte som de flesta som kanske har gått med sina mammor och pappor när de var små. Så där, utan det var en kompis som tog med mig när jag var 20-någonting. Så att jag var ändå gott och väl vuxen när jag började gå på fotboll. Men nu börjar det bli rätt många år faktiskt.
Du, Ragnhild, vad är då ultras för dig?
Ultras för mig. Ultras som begrepp betyder ju de supportrarna som tar ansvar för stämningen på arenan och fixar tifon, hittar på ramsor, har flaggor, står upp hela matchen och hejar på sitt lag. Mm. Som organiserar supporten helt enkelt.
Men man pratar ju då om huliganer och ultras. Mm. Vad är liksom skillnader och likheter där?
Huligankulturen kommer från England och i Sverige så har det varit ganska uppdelat eller liksom tydligt uppdelat huliganfirmorna och ultrasgrupperna. Mm. Sen börjar väl det kanske typ ruckas lite på nu. I Sydeuropa så är det inte lika lätt att skilja det åt, men i alla fall så är liksom... huvudsaken för ultras är inte de här arrangerade slagsmålen utan att arrangera support.
Och du är själv en ultra?
Nej, men jag går på match och står upp och sjunger.
Okej, men du har liksom inte anslutit dig till ultras. Men du har ju då skildrat den här supporterkulturen i din dokumentär. Hur kommer det sig att du vill göra det? Vad ville du undersöka?
Jag tyckte mig se... Alltså, dels så har jag fått så enormt mycket ut av rent energimässigt att gå på match. Och att den här kulturen finns ju över hela världen. Och jag är också ganska intresserad av samhällsstrukturer och människosläktet i stort. Eller de existentiella frågorna. Och såg på något sätt hur jag kunde skildra det genom den här subkulturen. Då. Subkulturer är också något som intresserar mig. När människogrupper skapar liksom en liten egen värld i den stora för att hitta makt och mening i sina liv.
Men tycker du att, även för det är olika kulturer du har rest runt i, tycker du att det finns något som liksom är en röd tråd mellan de här? Som de har gemensamt?
Jo, absolut. Mycket gemensamt. Kanske mest det här med att det blir folkets röst på något sätt. En slags, beroende på hur samhället runt omkring ser ut. Men när det behövs så kan läktaren erbjuda en plats där man vågar kanske kritisera en regim. Eller säga vad man tycker om makten i och med att man är många. Mm. Och det finns inte så jättemånga ställen där man samlas så pass många människor i dagens värld. Så därför så blir fotbollsarenan viktig på många plan, tror jag.
Så är det här sammanhanget och sammanhållningen, skulle du säga? För att det kan ju vara svårt för någon som inte är så intresserad då. Att hur kan man vara så vansinnigt engagerad när någon sparkar runt på en boll? Hur går det att förklara?
Ja. Jo, men det förstår jag att det kan vara svårt att förstå. Det kanske heller inte är någonting som man måste förstå. Utan det är väl för dem som förstår, helt enkelt. Men en förklaring som jag funderar på, eller som jag har landat i på något sätt, är att en stor del av tjusningen i det här är att vi har bestämt själva att vi tycker att det här är viktigt. Mm. Och det finns så mycket annat som vi måste göra i våra liv som vi inte har bestämt själva. Och känslan av att få ha bestämt det här själv i grupp, att det här är skitviktigt för oss, hur det går i den här matchen, spelar roll. Det gör att hela den stunden blir meningsfull, för att den är min, eller man äger den liksom.
Den här stunden då, ni kommer samman, det blir en otrolig sammanhållning och ja, det händer ju förstås mycket i kroppen förstås. Hur mycket är det och hur mycket är det själva matchen, fotbollen?
Jättesvårt att skilja dem åt, tycker jag. För vi hade ju inte samlats där utan fotbollen, och hur det går i fotbollen spelar ju enorm roll. Men såklart att trots hela den här gruppkänslan och det kollektiva och så är det ju individer som står där. Så svaren på just den frågan är väl individuella. För vissa är det kanske allra mest att det ska gå bra med tifot, eller att stämningen på läktaren ska vara fet, eller vad det nu kan vara. För andra så är det allra viktigaste att se hur den här nya försvararen gör sitt jobb, eller vad det kan vara. Så det är nog individuellt.
Det är ju ändå omdiskuterat och omdebatterat, och många pratar ju om läktarvåldet som ju inte hör hemma på en fotbollsmatch. Vad säger du? Hur mycket tycker du att det finns onödigt mycket våld? Vad ser du om det?
Det tror jag inte är min sak att uttala mig om. I filmen så finns det ett parti som handlar om våld som en del av supporterkulturen, där det både nämns liksom våld mellan supportrar, men också från ordningsmakt gentemot supportrar och från regim gentemot supportrar. Så det finns ju våld i samhället i stort, helt enkelt.
Är det någonting man pratar mycket om, så här, hur vill vi ha det i Ultras? Vad har vi för regler sinsemellan? Hur ska vi förhålla oss till varandra?
Ja, det är inte heller någonting som jag riktigt kan prata om, utan jag kan prata utifrån filmen. Jag är inte med i de sammanhangen.
Nej, jag tänker det du har sett i film, eller vad du har lärt dig av ditt filmande.
Ja, det som är med i filmen är väl det som jag har snappat upp då, helt enkelt. Men och det är väl lite samma sak som att ha bestämt att det är viktigt att gå på fotboll, att man bestämmer sina egna regler, och där kan att slåss vara en del av överenskommelsen i en subkultur. Liksom. Mm.
Du, då är det blåvitt som gäller för dig, förstår jag då? Imorgon.
Ja, för mig är det blåvitt. Ja.
hur ser det ut då? Vad gör du imorgon?
Imorgon ska jag gå upp skittidigt på morgonen, för att man ställer om klockan i natt också. Så det blir väl uppgång där vid 16:30 eller någonting.
Oj.
Och sen, ja, matchen är ganska tidigt, så vi måste åka från Göteborg tidigt.
Okej.
Sen blir det en bussresa med goda vänners lag och förhoppningsvis en spännande och rolig match. Men matcherna kan också innebära ganska mycket ångest. Ja. Och sen blir det jätteskönt att åka hem från Stockholm igen.
Okej, hem till tryggheten. IFK Göteborg, Hammarby, vad tror du om matchen imorgon?
Jag vågar inte jinxa. Gud, jag vågar inte.
Nej.
Jag tycker det är jättejobbigt.
Du slipper. Jag hör att du är väldigt engagerad. Har du någon favoritsång som du liksom tjoar mig i?
Det finns en blåvit ramsa som börjar med när vi vaknar upp på måndag morgon.
Kan du inte ta den då?
Med ångest i mitt bröst. Nej, jag tänker inte sjunga den själv. Den får ni spela in när folk sjunger den i grupp.
Där gick gränsen.
Där gick gränsen.
Tack så jättemycket och ha det så roligt imorgon. Och lycka till med filmen, Ragnhild Ekner.
Tack. Hej.
Hej. Ever tried to turn this love around? I don't wanna give up, but baby, it's time I had to feet on the ground. Can you release me? Wilson Phillips Release Me här i P4 Extra. Nu ska vi till något som har diskuterats här i Radiohuset. Då fönster öppnas och stängs om vartannat. Hur kommer det sig att vissa aldrig fryser medan andra är redo med ullkoftan vid minsta lilla vindpust? Det här ska jag reda ut med Daniel Andersson, universitetslektor och specialistläkare på Karolinska sjukhuset. Välkommen Daniel till P4 Extra.
Tack så mycket.
Du, vad beror det på att vi upplever temperaturen så otroligt olika?
Ja, jag tror att man ska dela in det där i en biologisk del och en beteendemässig del där man delvis då har lite olika liksom förmåga att producera värme i kroppen och fördela värmen på ett jämnt och bekvämt sätt i kroppen då, rent biologiskt. Det kan variera mellan individer. Mm. Och sen har vi den här beteendemässiga delen då som mer handlar om liksom hur man är van att anpassa sig till ändrad omgivningstemperatur. Men liksom en del så att säga, lägger inte så mycket vikt vid att det är lite kyligare eller det är lite varmt, utan man går vidare så att säga.
Man ändå biter ihop lite.
Eller att man, ja, lite så kan det väl vara hos en del. Och en del liksom anpassar, som du säger, de har en viss mängd kläder på sig för att de är förberedda på det, och då tänker man ju inte på det heller, va?
Nej, men alltså, för man kan ju tycka då, om man är inte så känslig då för kyla till exempel, så kan man ju tycka att det kan verka överdrivet när någon går runt och med inlindade filtar och som vissa kan göra, men så ska man inte tänka, för det är verkligen olika.
Det kan absolut vara olika, alltså, så att det är ju dels, även den delen som har med så att säga beteendet att göra är ju individuellt, va? Så det ska man ju ha respekt för naturligtvis, men så kan det som sagt då vara skillnader rent biologiskt, att man har olika ja, kroppskonstitution till exempel kan påverka det. Om man är stor muskelmassa, större i kroppen, då är man i allmänhet bättre på att generera värme än någon som är tunn och inte har lika mycket muskelmassa. Mm. För att mycket av värmen kommer nämligen från muskulaturen då.
Men du, är det muskler eller är det rent fett, som man säger? Värme det?
Ja, musklerna genererar ju värmen då. Det är liksom vår stora kamin i kroppen då. Mm. Men har man då en portion underhudsfett på det, så får man ju en, det är som har på sig en kofta då, lite grann. Ja. det så att säga, isolerar ju då. Men fettet är inte särskilt bra på att i allmänhet kan man säga generera värme. Där är muskeln överlägsen då.
Ja, men så det betyder då att om man skulle vilja alltså komma ifrån det här att man är lite huttrig av sig, då kan man träna helt enkelt, alltså bygga på sina muskler, så hjälper det lite i alla fall.
Det låter som en alldeles utmärkt strategi, tycker jag, absolut. Det skulle kunna fungera.
Påverkas det, vi har väl lite olika kroppstemperatur, vi människor, påverkas det av det på något sätt?
Inte nödvändigtvis upplevelsen av det, utan kroppstemperaturen ligger ju rätt tajt kring 37 grader hos de flesta, plus minus liksom några tiondelar och sådär. Men det är inte kanske det så mycket som liksom förhållandet mellan hur mycket värme man producerar, hur man fördelar den i kroppen och vad det är för omgivande temperatur då, och sen hur man då upplever den här då, de här, kan man säga, skillnaderna då.
Du, Daniel, klimakteriet är ju lite av en temperaturresa, om man säger.
Just det.
Vad är orsaken till att man blir så plötsligt varm och svettas?
Ja, det är ju så att kvinnliga könshormon påverkar temperaturregleringen, och det vet man liksom även inom en, det är inte bara så att säga menopaus eller klimakteriet, utan det är ju även inom en menstruationscykel så sker det då förändringar i temperaturregleringen då, över en menstruationscykel. Så att, och det är liksom, kan man säga då, en lite mer permanent effekt då, av det som händer kanske då vid samband med menopaus då. Men det är så att kvinnliga könshormon kan påverka helt enkelt då temperaturregleringen.
Ja. Man upplever ju också det här med under livets gång. Alltså, jag har ju själv haft barn som liksom inte har klätt på sig, utan de kan liksom gå ut och vara väldigt tunt klädda, som att de är helt okänsliga för kyla. Förändras relationen till klimat, alltså hur man upplever värme och kyla med åren?
Ja, man kan väl säga, det är vanligt att äldre människor upplever att det är kyligare och behöver ta på sig koftor och sådär lite mer, och tycker att det är kallt. Och det delvis hänger ihop med att man har en lägre ämnesomsättning då som äldre, så den här förmågan att generera värme är något lägre helt enkelt då. Delvis beroende på att man har lägre muskelmassa och också andra saker då som spelar in där.
Hur kommer det sig att, för det kan ju vara så att när man åker till ett väldigt varmt land så i början så tycker man att det är outhärdligt, men sen så successivt så vänjer man sig lite grann. Hur funkar, varför är det så?
Ja, det är ju den här beteendemässiga delen i det där, att man helt enkelt, man vänjer sig, man anpassar sig, man klär sig lite annorlunda, man rör sig på ett annorlunda sätt kanske, som då är mer anpassad för en varmare temperatur, och sen så till slut så blir det en del av det naturliga beteendet efter ett tag, och då märker man inte av. Så det är en del av det hela. Sen finns det förstås också mer biologiska delar i det här, att man fördelar värmen annorlunda, man kanske till och med översikt påverkar lite grann även ämnesomsättningen då, men framförallt hur man fördelar värmen i kroppen då, med kärlsystemet. Så.
Men du, kan du ge några sådär lite snabba tips här nu, om man vill ha lite mer så att säga balans i sitt inre klimat, vad ska man göra då?
Ja, det här du sa, om man är frusen av sig, så tror jag nog att det är en bra sak att försöka bygga lite muskelmassa, träna och få igång ämnesomsättningen. Då får man igång den värmegenererande förmågan. Det tror jag är en alldeles utmärkt sak. Och sen helt enkelt inte kanske nödvändigtvis fästa onödig vikt med det. Det är inte farligt så att säga att frysa lite grann i de allra flesta fall. Så att, då kanske det lugnar ner en lite.
Vad är du själv, den som lindar in dig eller inte?
Jag skulle nog säga att jag är inte särskilt frusen av det, måste jag säga. Jag är hyfsat
stabil.
Klimatålig. Ja, jag skulle säga det faktiskt. Ja.
Du är en sån som biter ihop helt enkelt.
Ja, det är möjligt.
Ja, det är en bra förebild som specialistläkare. Tack så hemskt mycket, Daniel Andersson, universitetslektor, Karolinska sjukhuset. Tack för att du var med oss.
Tack för att jag fick vara med.
Jag tycker det är lite kallt här inne nu, så jag sätter på mig tröjan här. Och vänta på goda, roliga, kan jag säga, nyheter för er som älskar mammas nya kille. Alldeles strax. I've been out selling pieces of my soul, only to stand in darkness on my own. I never thought I'd find someone like you, filling the void inside me like you do. Oh, this is wrong. I wouldn't wanna be right, 'cause you put a flame in. Together we'll be strong and proud, come what may. Now this can't be wrong, and if it is, I don't ever wanna be right, 'cause you put flame. Show me. Erik Segerstedt, Show Me What Love Is, P4 Extra, där vi nu faktiskt kommer med lite breaking news. Det blir nämligen en ny säsong av humorprogrammet Mammas nya kille. Det fick vi veta idag när gänget som nu firar 20 år i år körde live inför publik på Sveriges Radios poddfest. Hej, säger jag till Bengt Strömbo och Olof Retling från Mammas nya kille. Ni delar mick där borta på poddfesten.
Det stämmer bra det.
Ja, hur är stämningen?
Här. Vi har precis klivit av scenen här, så vi har lite, man är lite darrig. Det var så himla fin publik här. Jag blickar ut över salongen och det är 200-300 pers här och det var bara skratt och applåder. Så vi, man är lycklig och glad över att äntligen få berätta den här nyheten.
Vi har sagt det förr, vi säger det igen. Vi har ju världens finaste publik.
Vad underbart. Och de blev förstås på väldigt gott humör.
Ja, det var otroligt. Det var som vi har inte stått på scen på länge tillsammans och framförallt inte gjort radio ihop igen. Så att det var kul att damma av de här gamla karaktärerna och få möta dem igen.
Underbart. Den nya säsongen drar igång den 7 juni här i P4 och som podd. Ni har ju hållit på i 20 år. Det är smått osannolikt i väldigt många år. Så nu måste jag ändå börja fråga er, hur började allt detta?
Ja, hur började allt det här? Det började med att vi gjorde lite experimentprogram tillsammans i P3 och det ledde vidare till att vi hittade det här konceptet Mammas nya kille som vi sedan har hållit i sedan 20 år tillbaka.
Ja, men precis. Och vi hittade också, vi hade precis dragit igång med Klungan uppe i Umeå och Bengt jobbade på radion där och tyckte att de här rösterna och karaktärerna kan vi testa. Och sen så knoppades det ut och det blev också en liten egen konstellation av komiker. Ja. Så det var en fantastisk resa och nu fortsätter den.
Om det är någon som mot förmodan har befunnit sig i radioskugga och missat det här, jag tänker på hisspitchen, kanske inte helt lätt om ni ska förklara programmet för någon som aldrig har hört det.
Ja, men det, jag minns när Bengt sa så här, jag vill göra ett Ulf Elving-program med er. Jag ska vara en härlig programledare, så en nyfiken Ulf Elving som ställer frågor så kan ni prata och sådär. Så det är nog hisspitchen.
Okay.
Vad säger du, Bengt?
Ja, exakt. Min garagevägg som möter repliker från de här härliga karaktärerna.
Skillnaden från kanske Ulf Elving är att du hela tiden måste försöka hålla dig för skratt, kan jag tänka mig.
Man kan säga att Mammas nya kille är ett väldigt hårt redigerat program. Alltså det är 50% är skratt.
Jag förstår nästan det. Hörru, vilka av de fiktiva karaktärerna ligger närmast hjärtat? Går du säga?
Man har ju som en liten garderob med karaktärer. Jag brukar säga att det är som instrument i en replokal. Man går in och plockar ner dem och sen när man har spelat sig trött på en gubbe då kan man ta ner en annan. Så det är lite dagsform faktiskt.
Kan man få ett lite smakprov vad som ligger närmast idag, Olof?
Ja, det kanske är Mangan som ligger väldigt nära just nu, bara för att du ställer frågan. Det är roligt att vara med i radio. Jag har mjölksyra i armarna. För jag har skrivit så mycket, kom ihåg lappar, för jag ska inte glömma bort. Sådär, så det ligger närmast.
Där var han, ja. Ni kan berätta något i kommande säsongen. Är det hemligt? Är det döljt höllt i dunkel?
Nej, men den nya säsongen, så flera karaktärer kommer att dyka upp, men vi brukar alltid vilja utsätta dem för lite nya premisser. Vi vill vara lite hemliga än så länge. Dessutom så kommer faktiskt några nya karaktärer törs vi utlova. Så att se fram emot vår premiär 7 juni i P4 som podd.
Fantastiskt. Hörrni, när fattade ni att det här kommer bli en stor grej? Ni har ju många hängivna fans.
Det var väl så där att vi började ju sända upp i Umeå liksom, och alla bodde i Umeå och vi bad där och spelade in. Men sen så började vi, när vi turnerade med Klungan och sådär, så åkte ut på de här riksteaterturnéerna, så började liksom folk komma fram till den och prata om karaktärerna. Och då förstod man, men vänta nu, det är inte bara på Marieberg och Mariehem de lyssnar, det är faktiskt hela Sverige. Så att, och sen att det var så många utanför liksom, ja, men som lyssnar på radio helt enkelt, som tyckte om att ha oss i lurarna när de jobbade eller tränade. Jag vet att Anne Persson brukar säga att de var där uppe i Tärna och Hemavan och var på träningsläger och så lyssnade de på oss eller våra polare som spelade en massa band var ute på vägarna och så förstod vi att alla som, vi hade en publik helt enkelt.
Och det är liksom väldigt bra. Jag skulle bara säga att det gick ju väldigt bra för Annie efter det också.
Ja, exakt, såklart. Är det något åldersspannet då? Hur ser det ut? Går det hem både hos äldre och hos yngre?
Vi har en väldigt bred publik och det är det som var kul också när vi är här på poddfest, att det är som vanligt när MK giggar. Det är mycket barn och det är mycket föräldrar till barn och det är äldre och yngre. Vi har en väldigt bred målgrupp och det är väl kanske för att det är inte så mycket referenshumor, utan det är de här karaktärerna och det här universat där de får liksom berätta om sina liv och tillkortakommanden och dela med sig sina berättelser.
Tycker ni att ni har märkt skillnad på publiken? Ni började i P3, lite annan publik är det ju P4 som ni nu är i. Känns det skillnad?
Det känns som att publiken kanske har åldrats med oss. Det känns väldigt naturligt att hänga i P4 just nu, kan jag säga. Och just att det är den största kanalen också.
Härligt, nu får ni gå iväg och ta selfies eller vad ni vill göra med er. Skriva autografer är väl ute. Men en liten selfie kanske. Med Bengt Strömbo och Ulf Retling. Lycka till, mammas nya kille. Tack för att ni var med oss i P4 Extra.
Tack.
Hej då.
Tack. Hej.
Jonossi och Gerd Gemini i P4 Extra. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Benson Boone, Beautiful Things, fick ta sista sluttonen i dagens P4 Extra där Loa Falkman var. Han kommer till sommaren att ses och kan få framförallt höras i musikalen Chess som sätts upp i Rättvik. Hela den intervjun kan du också lyssna på som podd om du missar den. P4 Extra, gästen heter den och finns i appen Sveriges Radio Play. Ljudtekniker idag var Anders Tosting och producent Joel Lindqvist. Och i P4 Extra imorgon så träffar du Niklas Strömstedt som kommer dit. Och så ska det handla om häxor och så kommer Peter Stormare. Han ska ut på musikturné. Och jag heter Kattis Ahlström och önskar dig en fortsatt fin lördag. Nu i P4 blir det nyheter från Ekot och efter det Sport Extra med Allsvenskan. Tack för idag.
Här är Ekot. Idag har hjälpsändningar från utlandet börjat nå jordbävningsdrabbade Myanmar. Senaste uppgiften från militärregimen i landet är nu att över 1600 människor har dödats och minst 2000 skadats. I Bangkok i Thailand har räddningsarbetet fortsatt vid det höghusbygge som rasade till följd av skalvet.
Räddningshundar söker bland betongblocken med utstickande armeringsjärn efter vittring på människor som fortfarande kan vara vid liv i rasmassorna. Den drabbade platsen ligger intill en populär helgmarknad i Bangkok och förbipasserande nyfikna turister stannar upp och fotograferar förödelsen. Det var en kontorsbyggnad med 30 våningar som höll på att uppföras när den kollapsade. Allra hårdast drabbat är Myanmar och där har nu utländsk hjälp börjat komma in. Idag landade ett flyg från Indien med bland annat tält, sovsäckar, mat, hygienartiklar och mediciner. Även Kina och Ryssland, två av militärjuntans viktigaste allierade, har skickat olika typer av hjälp. EU meddelade igår att man ger 2,5 miljoner euro i nödhjälp till jordbävningskatastrofen, vilket för EUs totala humanitära stöd för Myanmar till 35 miljoner euro i år. Axel Kronholm, Bangkok.
Den svenska journalisten Joakim Medin som gripits i Turkiet har nu fått träffa sitt juridiska ombud, skriver hans uppdragsgivare i Dagens ETC. Medin greps i torsdags och enligt turkiska myndigheter så anklagas han för att ha förelämpat Turkiets president och för att vara medlem i en terrororganisation. Men när det juridiska ombudet träffar Medin i fängelset så säger Medin att han inte har fått veta vad han anklagas för, det säger Dagens ETC:s chefredaktör Andreas Gustafsson. Det svenska utrikesdepartementet uppger att de jobbar för fullt med fallet och Sverige har bett den turkiska ambassadören i Stockholm att klargöra anklagelserna och har framfört krav på skyndsamt konsulärt tillträde. Allt färre svenskar.